Du lyssnar på Webradio Areton.
Jag står framför min sovrumsvägg och väntar. Jag vet att när jag fokuserar så kan jag och väggen bli samspelta. Den upplöses liksom i atomer och är inte solid längre. När den har förvandlat sig vet jag att det är dags. Jag kan ta ett steg in och hamna i det utrymmet som är bortom väggen. Försiktigt tar jag mig igenom och plötsligt så står jag högst upp i en trappa. En trappa som lyses upp genom ett ljus som kommer från slutet av den. När jag kommer ner till sista trappsteget kan jag se det rum där de mest fantastiska skatter finns. Skatter i form av guldbägare och mynt, precis som i en piratfilm, men även skatter som en liten tjej på 5-6 år önskar sig. Det här är en dröm som jag hade gång på gång när jag var en liten flicka. En dag så stod jag framför väggen och funderade på vad som skulle hända om jag fastnade i den. Tänk om bara hälften av mig kom igenom. Efter den natten kom jag aldrig mer tillbaka till mitt rum fyllt med skatter. Jag heter Malou Thorman och är personal, beteendevetare, symbolterapeut och bergsmeditationslärare. Jag har mitt eget företag där jag har kurser, föreläsningar och individuella samtal. Mitt mål det är att ge verktyg till både företagare som till privatpersoner för att de ska kunna vara lite mer av sig själva. För personlig utveckling innebär inte att bli någon annan utan att bli mer av den som man verkligen är. Den här drömmen jag hade, vilket fantastiskt ställe den tog mig till som liten. Mina minnen från den är både positiva och negativa. Det hände naturligtvis saker, olika saker varje gång jag var där. Symboliken i drömmen är ganska talande för mig. Som liten lät jag mig inte bli stoppad av en vägg, hinder eller gränser där någon annan sa till mig att saker var omöjliga. Den sa till mig att det finns mer än det som är uppenbart och att det var nödvändigt för mig att samspela för att få tillgång till detta. På något sätt hade jag också snappat upp det där med att allt är uppbyggt av atomer och det hände, det använde mitt omedvetna så att det skulle vara en möjlighet för mig att ta mig igenom den här väggen. Där inne, där min själ har sin boning, fanns alla de rikedomar som jag bar på och jag hade tillgång till dessa ända tills den dagen då jag började bli rädd. Rädd och tvivlande. Mitt ego var inte längre engagerat i själens tjänst utan började sakta men säkert arbeta med kamp, konkurrens och rädslor. Symboler har alltid använts, vare sig det gäller som olika typer av bokstäver, noter eller bilder, för att kommunicera. Och symbolen är för mig och många andra även själens språk. Och det här det är min drivkraft i livet. Har inte jag mina drömmar, sagor och myter så stannar floden i mitt inre av. Det här är källan till min kreativitet. Det är flödet som för upp min intuition, visdom, till ljuset. Det här är min väg, mitt sätt att fungera på och i slutändan så handlar det om kärleken till mig själv. Drömmarens väg, det är min väg. Och även om den vägen inte är för dig så har vi alla tillgång till den här inre källan som finns inom oss. Jag vet att det finns många inom företagsvärlden och för all del även andra som anser att det som jag arbetar med är flummigt. Men något mer jordnära, praktiskt och användbart för förverkligandet av sig själv, det har inte jag funnit. Och den här källan som jag pratar om, den finns. Den väntar. Ibland kan man ana den då den bubblar som en underjordisk krater. Ibland är den mörk och stilla som den djupaste skogskärn. För att få upp all den visdom den bär på behöver vi bygga kanaler i vårt inre. Vissa flöden i vårt inre landskap är naturliga. Andra är blockerade av skräp som samlats. I vissa fall är det ogenomträngligt och det behövs en kraftansträngning för att det ska öppnas upp. Och den här kraftansträngningen, den behöver vi göra. I boken Kvinnor som slår följe med vargar skriver Clarissa Pinkola Isté. I den arketypiska folktron möter vi tanken att om man i ordning ställer en särskild plats i psyket så kommer den kreativa kraften, själens källflöde, att få vetskap om den söka sig till den och ta den i besiktning. Vare sig du har kallats dit av det bibliska gå stad och bered ett rum för själen, eller det går till ungefär som i filmen Drömmarnas fält, där en farmare manas av en inre röst att anlägga en spelplan för bortgångna spelares andar, så lockas den kreativa kraften lättare fram när det finns ett lämpligt utrymme för den. Och precis som farmaren så behöver vi skapa det här utrymmet inom oss. En öppen plats där vi kan ta emot. En plats som ger näring åt allt som kommer i närheten av den. Det kan vara mycket arbete, svett och tårar. Och det är också en del av det som behöver vara. Vi behöver vara aktiva och öppna för att kunna ta emot det som är meningen att vi ska ha. Det är ingen större skillnad mellan det inre och det yttre landskapet. Det är vi som behöver göra jobbet för att vi ska nå fram. Eller som min morfar sa, här kommer inga stekta sparvar flygande minsann.
Som så många förut. Och jag tänkte på alla de drömmar man drömt, som en efter en har tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skottskjuten kråka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Springer med fladdrande lockar, hon springer på tåniga ben. Och hon bönar och ber, och hon hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Så ljust, och hennes kind är så flämtande röd. Och kråkan är klumpig och kraxande svart. Om en stund är den alldeles död. Men flickan hon springer för livet, hos en skottskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet och värme, för det som är riktigt och sant. Och hon springer med tindrande ögon, hon springer på tåniga ben. För hon vet att det är sant, det är som pappa har sagt, att finns det liv är det aldrig för sent. I vånda och nöd, jag skakar av rädsla och skräck. För jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För mitt hopp är en skottskjuten kråka, och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig än, som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med bultande hjärta, jag springer på tåniga ben. Och jag bönar och ber, fast jag egentligen vet att det redan är alldeles för sent.
Vad ni hörde var Mikael Wiehe och hans Flickan och kråkan. Och tack säger jag för dessa exempel som hela tiden visar symbolernas förmåga att ge svar och väcka till liv. För bilden som Mikael Wiehe såg i en tidning talade till honom och blev en symbol för det han behövde uttrycka. Han förstod något om sig själv. Och det är vad bilder kan göra, vad drömmar kan göra och vad sagor och myter kan hjälpa oss att göra. Förstå oss själva. Vi lever oss in i den, vi placerar oss själva som prinsessan eller ankungen eller som i sången, flickan. Mina drömmar, mina inre bilder, bergsmeditationen och jag, hela den symboliska världen, är det som läkt mig. Mitt inre har visat mig det jag behöver i den takt jag har klarat av att hantera den. Jag har processat, förstått och varit oförstående, arg, ledsen och rädd. Jag har accepterat de delar av mig som har kommit upp till ytan, integrerat och fått mer kontakt med min intuition och kreativitet. Och det är inte så att du behöver ha ett traumatiskt liv för att bli hjälpt av den här inre källan. Att få kontakt med din själ oavsett bakgrund hjälper dig. Eller rättare sagt, jag ser det som en förutsättning för det egna förverkligandet. Att synliggöra och berätta är då en del av den helande processen. Och jag har under i princip hela mitt liv tagit tillvara på mina drömmar och mina meditationer. De senaste 20 åren har jag även använt mig av bergsmeditationen och fått mycket erfarenhet av hur helande det är att öppna munnen och berätta om de inre bilderna. Många gånger har även mina gruppdeltagare blivit mer än förvånade när de har börjat berätta en meditation som de själva ansett inte varit speciellt märkvärdig, och ändå upptäcker de att ögonen tåras och läpparna börjar darra. Något synligt görs och vi bekräftar oss själva. Vi behöver berätta våra historier, inte bara för att släppa taget om dem, utan också för att få syn på oss själva. Och när vi får syn på oss själva så får vi i samma veva syn på andra. Vi känner igen känslor och mönster, och vi är inte längre ensamma. Jag tänker exempelvis på alla de personer som plötsligt hittar en tillhörighet som en högkänslig person. När jag tillsammans med Maria Exter Johansson har kurser som handlar om hur man kan ta tillvara på den positiva kraft det är att vara introvert eller att vara högkänslig, så ser vi båda glädje och lättnad i deltagarnas ögon. De känner igen sig själv i andra, och en persons historia kan vara läkande för någon annan. Bergsmeditationen som jag nämnde, det är en visualiserad vägledd meditation. Och om du är med i en meditationsgrupp så ingår det att du berättar om din inre resa. Meditationen är i sig uppbyggd genom att du vandrar genom ditt inre landskap. Du startar din resa på en äng, och den sista och djupaste fasen handlar om att du står på din inre bergstopp och där tar emot ett par händer, eller varför inte ett ljussken. För många år sedan så hade jag en upplevelse i min meditation som väldigt tydligt visade mig det tema som jag levde efter då. Och för att göra en lång meditation kort så ramlade jag ner i mitt berg. Jag ramlade ner i mörker och sorgigt vatten. Och mitt val var att trampa vatten eller att sjunka. Så småningom gav jag upp eftersom berget inte erbjöd någon hjälp, och jag sjönk. Som när man drar ur proppen i ett badkar försvann vattnet, men även botten. Så jag hamnade på nästa nivå, och även där i sorgligt vatten. Och så höll det på, tills jag inte längre orkade och gav upp omedelbart. Och oj vad jag trampade vatten och kämpade just då i min vardagsverklighet. Aldrig ge sig, aldrig be om hjälp, det var mina omedvetna motton. Och jag tänker inte påstå att jag aldrig hamnade i samma beteende igen. Men min upplevelse gjorde mig uppmärksam på att ibland är det ingen idé att kämpa. Och det man kämpade för egentligen bara var sorgligt. Att det fanns läge för att be om hjälp, och att det inte är nödvändigt att göra allt själv. Genom att jag blev medveten kunde jag också förändra. Det räcker inte heller att få upp det omedvetna till den medvetna sfären. Du behöver agera. Om du inte gör det så bär du bara på kunskap som i sig inte förändrar någonting. Det är inte heller alltid nödvändigt att förstå eller att analysera alla de drömmar eller bilder som du får. Men du kan skriva ner dem eller du kan berätta dem. Och får du hjälp med att tolka din dröm eller din upplevelse, eller om du själv hjälper någon, tänk på att ta med känslan. Om du exempelvis drömmer om en ros, så kan rosen stå för många olika saker. Det kan vara kärlek, men också sorg. Beroende på i vilket sammanhang som bilden kom till dig, kan det även vara en symbol för ett namn, eller varför inte en väg. Symbolen är alltid personlig, även om den kan ha en grund som är gemensam för många. Som allt annat handlar det om att träna och ha struktur. Att skapa det där öppna utrymmet inom dig. Du kan ha ett block och penna bredvid sängen eller en diktafon så du kan prata in det som du upplevt. Du ska inte behöva gå upp ur sängen utan det ska ligga så nära så att du egentligen bara behöver röra på armen för att få tag på det. Ju mindre rörelse desto bättre. Om du skulle känna att drömmen sipprar iväg för dig kan det bero på att du har rört dig när du har vaknat. Försök då lägga dig precis så som du gjorde när du vaknade. Det underlättar för dig. Något som jag lärde mig när jag gick min symbolterapiutbildning, det var att skriva ner ord, en dikt eller en mening precis när jag vaknade om jag inte hade någon dröm som jag kom ihåg. Jag lovar, så oerhört spännande resultat just det har gett mig. Det här var Lullaby med The Cure och den får symbolisera mardrömmar även om spindeln faktiskt har mycket läkande inom sig. Och dessa mardrömmar, vi vaknar med ryck, svettiga, skrikande och rädda. Vi gör allt vad vi kan för att skaka av oss den otäcka känslan och snabbt försöker vi glömma. Men mardrömmar är en av våra läromästare. Rädslor är något som vi kan lära oss av. Åke Högberg, psykolog och psykoterapeut och min lärare i symbolterapi, sa en gång: när drömmarna bara finns där i vårt inre utan att få den uppmärksamhet det förtjänar, utan att integreras med vårt övriga jag, då förlorar vi en av kungsvägarna till vår själ. Och det här gäller i allra högsta grad även våra mardrömmar. Våra rädslor står i vägen för att vi ska kunna förverkliga oss själva, står i vägen för det som är vårt jag. Möter vi inte dessa så möter vi inte oss själva. Problemet är att om vi inte konfronterar det vi är rädda för så återkommer drömmarna, kanske med andra symboler, men temat är detsamma. Precis som det gör i ditt vardagsvakna liv. Konfronterar vi inte, synliggör vi inte, hamnar vi i samma situation, om och om igen. Om du inte tillhör dem som kan styra din dröm, då kan det vara ganska svårt för dig att vända dig om och möta det som jagar. Men det finns andra sätt att göra det här på. Du kan resa tillbaka till din dröm genom att du visualiserar den, minns den och går in i den. Där kan du ställa frågor till det som jagar dig. Du kan meditera och möta det som skrämmer dig. Så småningom kan du mata dig och även äta från samma tallrik. För vi behöver se och integrera att den som gör det farligt och otäckt, det är vi. Precis som i sagan om prinsessan och guldbollen. Det var nödvändigt för prinsessan att äta från samma tallrik som grodan, sova i samma säng för att grodan skulle förvandlas till prins. Det är då vi upptäcker att våra rädslor är styrkor som väntar på att födas. I vårt inre landskap, där existerar inte tiden på samma sätt som vi är bundna av den i den yttre verkligheten. Mina minnen exempelvis kan fungera som en slags tidsmaskin. Det räcker med en doft som drar förbi och vips har den fört mig tillbaka till barnet som lyckligt och storut ser på smultronen som prydligt sitter på rad på ett grässtrå. Jag ser det som att vi är gårdagen, nuet och framtiden samtidigt. Även om våra drömmar, meditationer och bilder är en färskvara, så bär också dessa vår gårdag och framtid med sig. Något som har hänt dig för länge sedan och som var fyllt med obehag gör att du kan ha lagt locket på. Det som påminner dig om detta är rädsla. Rädsla för att du ska uppleva detsamma. Denna rädsla förhindrar dig att titta på det. Och på så sätt lever exempelvis det lilla barnets upplevelse kvar inom dig, oförändrat av tiden. Det är inte förrän du plockat fram upplevelsen i ljuset som du kan se att det som har skrämt dig mest var rädslan för att titta. Idag som vuxen har du andra verktyg, andra sätt att hantera det upplevda på, och du kan då integrera detta med ditt jag just nu. Och oftast är det så att detta även påverkar din framtid. Ett sätt av många att arbeta med sig själv, det är att titta på de sagor man tyckte om som barn. Säkert har du varit med om att barnen vill höra samma saga om och om igen. Det är deras sätt att integrera. Vi lever oss in i den och vi placerar oss själva i den. Clarissa Pinkola Isté säger så här: när helst en saga berättas blir det natt. Det spelar ingen roll var man befinner sig, hur dags det är, vilken årstid det är. När en saga berättas kommer stjärnhimlen fram och en vit måne kryper upp över hustaken och blir hängande ovanför lyssnarnas huvuden. När sagan är slut fylls rummet ibland av gryningsljuset. Andra gånger dröjer sig en stjärnkärva kvar eller en lösliten remsa från ovädersmolnen. Och det som finns kvar, det är den gåva vi får att arbeta med, använda i självskapandet. Mina favoriter när jag var barn och lite ungdom var Mio Mimio och seriefiguren Modesto Blaise. Det säger ganska mycket om mig och vad jag bar på som barn. Något som förändrade mitt sätt att se på världen var att jag tillhör den där sällsynta procenten som kommer in i sin menopaus väldigt tidigt. 36 var jag när min gynekolog äntligen tog lite prover och konstaterade att det var nog så att jag var i klimakteriet. Under en lång period var både mina drömmar och meditationer fyllda av konflikter, men de bestod också av väldigt mycket lärdomar. Fördomar om kvinnlighet och utseende surrade runt i mitt inre och jag fick verkligen processa med mig själv. Det här ledde mig ganska snart in på ytterligare ett ämne som intresserar mig och som jag idag arbetar med, myter och de grekiska gudinnorna. Idag har jag haft uppdrag där jag arbetar med de grekiska gudarna för personer i chefsposition i en stor organisation. Jättekul och givande att även företag vågar sig på att gå utanför boxen och pröva nya grepp. Och det är givande. För visst är det så att man ganska lätt kan identifiera de olika arketyperna inom företag. Och det är väldigt tydligt att den process som formar oss i vår kultur kan liknas vid Prokrustesbädden i den grekiska mytologin. En myt som handlar om att resande på väg till Aten placerades på denna bädd. Om de var för korta sträcktes de för att passa och om de var för långa kapades de till rätt storlek. Vissa personer passar perfekt för Prokrustesbädden. Liksom det finns personer där förväntningar utifrån och arketyperna, vilket är de inre mönstren, stämmer överens. Det blir utan besvär framgångsrika. Men anpassningen till hur man ska vara, det är ofta en plågsam process för en person vars inre mönster är annorlunda. Jean Shinoda Bolen, som är jungiansk analytiker och psykiater, menar att när du fungerar i en roll som är ihop med en aktiv energi inom dig, då genereras energi genom det djup och den mening som rollen har för dig. Om du till exempel är lik guden Hephaistos, som var hantverkare och uppfinnare som gjorde vackra vapen och smycken, då kan du tillbringa ensamma tider i din verkstad eller ditt arbetsrum, intensivt upptagen med att tillverka saker av högsta kvalitet. Men om du är lik guden Hermes, budbärare, då är du helt naturligt en man i rörelse. Om du är lik någon av dessa gudar och blir tvungen att göra den andres jobb, då skulle arbetet inte längre vara ett nöje. Arbetet är en källa till glädje bara när den överensstämmer med en speciella, arketypiska natur och talang. Och nu pratade jag visserligen om gudar, men samma sak gäller för gudinnorna. Vi har mycket att hämta och vi kan hitta en stor förståelse för oss själva när vi upptäcker vilken av gudinnorna eller gudarna som är aktiva inom oss just nu.
We'll be right back.
Det här var från filmen Inception, soundtracket från Dream is Collapsing. Filmen som handlar om drömmar i drömmar. Själv är jag oerhört fascinerad över innehållet i den här filmen och all den symbolik som ligger i den när man tittar ordentligt. Det finns mycket att säga om den, men jag nöjer mig med att prata om en scen där Cobb, som är huvudrollsinnehavare, pratar med Ariadne, som är arkitekt för de drömlandskap de ska vandra i. Cobb sitter och introducerar Ariadne i hur man ska skapa ett drömlandskap. Ariadne har just då ingen aning om att hon faktiskt befinner sig i en dröm, utan är övertygad om att hon sitter på ett café i sin vakna verklighet. När hon blir varse att det som hon tror är verklighet är skapat av någon annan och är fabricerad, så börjar drömmen rasa. Om vi tar med oss denna bild till vår verklighet kan vi se att det finns likheter med vårt vakna liv. Så länge vi håller fast vid det som vi uppfattar som sant, håller fast vid de känslor och tankeformer som vi själva har skapat, så motiverar dessa oss för att leva det liv vi lever. Vi är och lever i de föreställningarna som vi själva väljer. När vi får upp ögonen på att de föreställningar vi har inte är sanna, att det finns någonting annat, då börjar vår värld rasa. För mig visar Inception den kraft som vårt omedvetna har på oss. Och ett tips för er som inte har sett den, och för er som vill se den igen, det är att fundera över den kopplingen till den grekiska myten om Ariadne, som rollfiguren Ariadne har. Kopplingen kan även hittas i sagan Hans och Greta. Filmen också har gjort att många har börjat intressera sig för drömmar och funderar över om det är möjligt att ha sådana drömmar överhuvudtaget. Och visst är det möjligt. Själv har jag i drömmen drömt att jag drömt. Jag tycker också att man kan jämföra visualiserade ledda meditationer med en arkitekt för ett inre landskap. Ett landskap där du sedan befolkar med dina egna projiceringar. Och det finns många olika typer av drömmar. Det finns drömmar som inte ger några intryck alls. Man kanske kan kalla dem för vardagsdrömmar, där du egentligen bara går igenom och sorterar de händelser som du har varit med om. Det finns drömmar som är av det kompensatoriska slaget. Har du en tråkig och enahanda vardag allt för länge, kan det vara så att du kompenserar det genom att i drömmen drömmar dig bort på spännande äventyr till främmande länder eller främmande landskap. Det finns sanddrömmar som oftast utmärker sig genom att egentligen inte ha den typen av symbolik som man tolkar. Den särskiljer sig oftast genom att den har en helt annan känsla än det som du är van vid. Egentligen så finns det en hel massa varianter på drömmar, även sådana som sker när du inte är sovande, såsom dagdrömmar. Och alla är lika spännande. När jag tänker på Inception så blir jag också påmind om en upplevelse som handlar om att gå in i någon annans sinne på något sätt. Det var inte en upplevelse i en dröm, utan det här hände när jag tillsammans med min moster satt och vakade över en annan moster för flera år sedan. Vi hade varit på sjukhuset under cirka 2 veckor tror jag, medan min sjuka moster gled allt närmare sin stund och lämna. De 2 sista dagarna var hon i princip inte medveten längre. Och den sista dagen satt jag i en fåtölj och sa till min andra moster att jag ville vila lite, så om hon kunde sitta bredvid Eva, som min sjuka moster hette. Jag hann inte mer än att blunda förrän jag hörde hjälp. Och jag spratt till och frågade vad det var. Min moster såg på mig förvånat och sa att ingen hade sagt något. Jag satte mig till rätta igen och hon blundade. Det tog inte många sekunder förrän jag hörde det igen. Och denna gången tänkte jag att jag får väl fråga inåt vad det var. Jag fick inget svar. Men såg mig själv stå på en väg. Och framför mig hade jag en vägg av en grå massa. Inifrån den här massan så hörde jag ropet igen. Jag tog ett steg in i det gråa och kunde därmed inte se speciellt mycket. Jag trevade mig fram och plötsligt så skymtade jag en ännu mörkare skepnad. När jag sträckte fram min hand så kunde jag känna att det var som en stor sten eller ett klippblock. Jag gick runt och där satt Eva, min moster, hukande bakom. Hon var rädd. Jag förstod att det var viktigt att hon kom härifrån och övertalade henne att ta min hand och att vi skulle gå därifrån tillsammans. Hon tog min hand och vi gick mot det håll som jag hade kommit ifrån. Så småningom så kom vi fram till den här gränsen av det gråa och vi tog båda ett stort steg och stod så på vägen igen. Där var det ljust och flera av mina nära stod där en bit bort och väntade. Det var lite mer som hände, men jag lämnar berättelsen där. Jag öppnade mina ögon, tittade på min moster som satt där och sa, nu kommer Eva att gå över. Vi satte oss båda två vid Evas sida, tog hennes händer och det tog inte mer än 2 minuter så dog min moster. Oavsett vad detta var för någonting, om jag och Eva delade ett ögonblick tillsammans, om vi för en kort stund delade samma utrymme och medvetandet eller inte, så spelar det för mig ingen roll. Det var en stark och viktig stund för mig. Och den sa mig att mina bilder, mina upplevelser är läkande för mig. För det var precis det var. Läkande.
Hej, hur är det med dig? Liten och tunn, lortig och mun. Du har en kopparorm som heter Rolf och den bor i din ficka. Hej, hur är det med dig? Hur gammal är du? Har du fyllt 7? Tycker du om att jaga tjocka gubbar? Såna som kan spricka. Du är min bästa vän. Därför ger jag dig en vacker ring som jag har gjort. Ja, som jag har gjort. Som har svårt att leka. Gå från by till by. Tala med dem som har kommit i kläm. Och din barndom ska aldrig, aldrig dö. Hej, hur är det med dig? Du är ganska ung, men ändå en kung. Du bor i en bläckburk, har en fin balkong och den vetter mot skogen. Hej, hur är det med dig? Har du fått syn på någon anonym liten prinsessa som har sagt till dig att du är mogen? Du är min bästa vän. Därför ger jag dig en vacker ring som jag har gjort. Ja, som jag har gjort. Gå från by till by. Tala med dem som har svårt att leka. Gå från by till by. Tala med dem som har kommit i kläm. Och din barndom ska aldrig, aldrig dö.
Det här var Anders F. Rundblom med Din barndom skall aldrig dö. En låt som alltid har talat till mig och som nu har fått mer betydelse då min man plockade fram den eftersom det är den han förknippar mig med. För mig är det mitt inre landskap som visar vägen. Drömmarens väg är på inget sätt samma drömmare som man föreställer sig när någon säger vilken drömmare. Lätt. Ironiskt. Det är en väg som förutsätter att jag tar ansvar för mig själv. Att jag lyssnar på de budskap som själen skickar till mig. Och det är inte alltid lätt att skilja dessa från det som mitt ego vill att jag ska lyssna på. Varje dag värvar jag på nytt mitt ego så att det ska engagera sig för kärlekens skull, snarare än att arbeta för rädslan. Jag har drömmar, visioner och mål med mitt liv. Men jag låter mig inte fångas av att fokusera enbart på målet. Jag låter vägen visa mig det jag behöver. Vägen visar mig det bästa sättet att ta mig fram på och den berikar mig när jag går på den. Paulo Coelho säger i sin bok Pilgrimsresan: det handlar om att få syn på hemligheterna som finns i det vi betraktar varje dag och som vi går förbi bara för att vi är så vana att se det. Och det är många symboler som vi använder varje dag utan att tänka på det. Ta alla metaforer som vi använder till exempel. En räv bakom örat. Det föll en sten från hjärtat. Fjärilen i magen. Fjärilar i magen. Korta meningar med mycket innehåll. Om vi bara ser oss omkring så upptäcker vi hur den symboliska världen talar till oss hela tiden. Vårt hus där vi bor, drömmer om eller ritar säger mycket om oss själva. Psykologer låter barn rita av sig traumatiska händelser. Barn på sjukhus leker doktor i terapin för att bearbeta det som de är med om. De ritar och leker samma sak gång på gång tills det är hanterbart. Men själva, som vuxna, blundar vi för de läkande verktyg som vi har. Drömmar, sagor, myter och bilder har gång på gång visat sig ge svaren på de frågor vi ställer. De ger lösningar på problem vi har. Själen står ständigt beredd för att ge dig det stöd du behöver och själv är jag oerhört tacksam för den hjälpen. Vid ett tillfälle, 85 tror jag att det var, så arbetade jag under en period dubbelt. Jag hade ett extra sommarjobb på Liseberg och jag började på ett nattskift på Skogaholm. Det blev inte mycket sömn under några veckor. En lördag satt jag och körde hem. Jag var då bosatt i en liten by utanför Alingsås och hade hunnit till ett sträcka som var ganska kurvig. Där det fanns en sjö på ena sidan och berg på andra. Och plötsligt så står det en gammal man mitt i vägen med ett uppfällt paraply i handen. Det var tidig morgon och solen sken så där lagom och jag blev frustrerad och irriterad för han flyttade inte heller på sig när jag närmade mig. Jag var tvungen att väja för att jag inte skulle köra på honom. Och när jag då vred på ratten ganska kraftigt så vaknade jag. Jag hade somnat vid ratten. Det var första och enda gången som jag somnat när jag körde. Och jag är oändligt tacksam för att min själ ställde en galen figur på vägen som jag var tvungen att väja för. Hade jag inte väjt så hade jag kört rakt in i en bergvägg. Så visst är det dumt att inte ta tillvara på denna rikedom som vi har inom oss. Själens röst, drömmarens väg, vägen till intuition och kreativitet. Du kan göra som i nästa låt jag valt, ringa till det inre, du kan få svar. Men glöm inte att det är du som behöver göra jobbet. Du kommer att lyssna på Operator med Manhattan Transfer. Och jag tackar för mig och hoppas att du ska ha blivit inspirerad att ta tag i dina egna drömmar och symboler. Operator.